Så är det också.
Hej, det här är Drevet som görs i samarbete med, i samlagsbete med Aftonbladet Knulltur. Då säger vi välkomna till det 103:e avsnittet av Lilla Drevet. En podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Simon Svensson och Moa Lundqvist. Hej!
What's up? Hejsan!
Lilla Drevet är, och nu läser jag innantill från vår tagline, eller från den här beskrivningen av Lilla Drevet man ser på till exempel iTunes. Lilla Drevet är ett roligt radioprogram om nyheter och politik från Aftonbladet Kultur.
Mm.
Då vet vi. Jag tycker det är en ganska bra beskrivning. Jag kan tänka mig att du hakar upp dig på radioprogram kanske.
Ja, jag vet inte. Jag roligt radioprogram om nyheter och politik. Det är, ja, det kanske borde stå podcast istället för radioprogram.
Är det de äldre? Det är de som tror att det heter radioprogram.
Och kanske borde man ta bort roligt också.
Lite stelt.
Jag tänkte att signalen man skickar när man skriver att det är roligt är att det kanske inte är så roligt.
Ja, att man måste skriva folk på näsan att det...
Jag tror att det är bra ändå, Ola, för att folk tänker så, jaha, en rolig podcast, då ska jag lyssna på den.
Jag letar efter något roligt på internet, så ser man det, då vill man ju lyssna.
Just det, så när man är i bokhandeln och letar efter en riktigt rolig bok, och då ser man 101 roliga historier.
Mm. Exakt.
Här är det roligt.
Ja, jag skulle inte köpa 101 historier.
Ja, jag tycker att det är en okej tagline. Den är fungerande, men den är inte mycket mer. Jag vill inte, alltså, jag tycker att den är 2 av 5.
Mm. Det är inte du som har skrivit den alltså?
Nej, det är väl någon på Aftonbladet som har gjort det. Så jag vill bara säga det. Jag vill inte pissa på det för mycket. Den är absolut habil så.
Mm.
Men det är ingen liksom extra shining i den.
Du hade bara beskrivit en podcast. Ja, kanske, du fick skriva en tagline.
Ja, kanske man byter ut radioprogram mot podcast. Tar bort roligt. Så Lilla Drevet är en podcast om nyheter och politik. Underbar tagline.
I
en perfekt värld om jag får drömma fritt.
Ja.
Hade jag kanske velat ha det så.
Du får det nu.
Hörrni, Moa och Simon.
Mm.
Vet ni vad jag har tänkt på?
Svar nej.
Vad är egentligen svenskhet? Vem är svensk?
Oj.
Man säger, jag är svensk. Vad menar man med det?
Ha? Ja, just det. Jag har hört från många håll att det är något man bara vet.
Mm.
Alltså, fråga. Alltså, du, man fattar. Är det inte så att säga?
Ja, räcker det med att vara medborgare i vårt vackra land? Eller krävs det något mer? Måste man även laga kardemummadoftande recept av hjortron och lingon?
Behöver man ens medborgarskap för att vara svensk?
Måste man respektera allemansrätten?
Mm. Måste man gilla
att stå i kö? Om någon plockar svamp på din mark, då får inte du bara skjuta dem i ansiktet, som i alla andra skitländer. För det här är Sverige, här har vi allemansrätt.
Mm.
Måste man veta exakt vad den är? För jag vet inte riktigt vad allemansrätten är faktiskt.
Inte jag heller, men jag känner att jag tror att jag vet det.
Jag tror att man får tälta.
Du får tälta och plocka bär och svamp överallt, utan att någon får skjuta dig i ansiktet.
Utan då att någon skjuter.
Som det är i alla andra länder.
Mm.
Det är det man får lära sig i Sverige i alla fall.
Så om man inte gillar att tälta, så har man inte så mycket nytta av allemansrätten.
Nej.
Nej, men jag vet inte. Men det är bara viktigt ändå för våra nya svenskar. Att här får du inte skjuta någon bara för att den går in på din mark och plockar svamp.
Nej, just det.
Så åk hem till där du kommer ifrån, ifall du vill göra det.
Hårt.
Ta dina seder och bruk och åk hem med
honom. De hade ett sånt här program på P1 i veckan.
Va? Nu? Men det här har vi ju diskuterat i hundratals år.
Det kan aldrig ta slut.
Plockade P1 upp det nu?
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 som ställer sig frågan, när är man svensk och hur blir man det?
Jag kände mest bara, gud vad skönt.
Mm.
Det kändes att det behövdes ett sånt här program till. Mm. Där olika människor verkligen får prata om vad svenskhet är för dem. Jag vill höra alla de här insikterna en gång till. Vi behövde lyfta den här frågan igen. Bara höra allt det där. Jaha, vad säger du, Alexandra Pascalido? Är det som att här i Sverige är du grekisk? Men när du är i Grekland, då säger alla att du är svensk. Jag ville bara höra det där, att det ska få sägas en gång till i kulturprogram i public service.
Jag skulle vilja veta vilken tid och vilken dag det är P1, för P1 har så olika ansikten tycker jag. Morgnar är oftast bra, eller söndag eftermiddag är oftast jättedåligt.
Det här var på Studio 1, vikarie var det. Alltså okay. Studio 1 är på eftermiddagen, men så var det påsk, så då hade de helgspecialer.
Okay, så då under slotten när det brukar vara bra då liksom.
Ja, då jag brukar ratta in och bespetsa mig på lite Jörgen Wittfeldt magic.
Just det.
Och så var det ett jävla program om svenskhet.
Var någon jävla vikarie från ett jävla produktionsbolag som...
Men det var lite speciellt med det här programmet. För programledaren för Jag ska bli svensk.
Hette det det?
Ja, det heter så. Jag ska bli svensk. Alltså den som var på jakt efter sin svenskhet. Den som skulle bli svensk. Det var en sån programledare.
Snöjen.
Ja, men ni vet, det brukar ofta vara det. En som är, går runt och letar efter svenskheten. Och den här gången var det den här kända skådespelerskan.
Det här är Amanda Oms. Du lyssnar på Jag ska bli svensk.
Amanda Oms.
Hon ska bli svensk.
Ha.
Jag vågar inte säga nu, men visst är hon... Eller, nej, jag säger ingenting.
Säg ingenting.
Hon har en holländsk förälder.
Okej.
Och det kan jag säga till dig direkt, Amanda, om du lyssnar, din smutsiga halvholländare, att du kommer aldrig i helvete bli svensk.
Inte med det sinnessjuka efternamnet.
Över min döda kropp. Hur fan skulle du kunna vara svensk? För att du är född här. En katt som föds i ett stall är väl för helvete inte en häst. För att du är hälften svensk. Det finns inget hälften svensk när den andra halvan är holländare. Du är inte svensk. Dina barnbarns barnbarn kommer inte bli svenska. Med holländare gäller det one drop rule. En droppe holländskt blod.
Aha.
Och du är en lortig holländare och inget annat.
Jag skulle ju veta hur hon äter sina pannkakor. Mm. Om hon gör det på det holländska sättet eller på det svenska.
Gör de det på ett vidrigt sätt?
Ja, de har lite äckliga pannkakor. Mm.
Eller hon känner inför tulpaner.
Ja, de är svår assimilerade på så vis.
Ja.
Går inte att banka ut tulipan känslorna ur dem.
Nej. Ja, men då har du svarat på.
Ja, jag har sagt nej.
Mm. Då är det klart.
Hon säger, jag ska bli svensk, men, säger nej.
Men frågan var väl hur hon skulle bli svenska?
Ja, precis, det är det hon undersöker. Mm. Men det jag tänkte säga också är att man får ju inte ont i magen för att man skriker blir en katt som föds i ett stall en häst till en halvholländare. Och det är ju ett tecken på att halvholländare inte är rasifierade, som det heter. Mm. Det är ett test man kan göra för att ta reda på om någon är rasifierad. Ja. Om du misstänker det, prova skrik, du är inte svensk, en katt som föds i ett stall är för helvete inte en häst till den personen. Känns det lite olustigt att skrika så? Då beror det på att personen är rasifierad.
Just det, men nu var det bara lustfyllt och härligt.
Ja, det var skojigt och gott. Uppenbart skämt. Skrattade hysteriskt.
Åh, skönt.
Man kan bara stå och skrika sånt här. Skrika sig högröd i ansiktet mot halvholländarna. Man kanske framstår som socialt inkompetent och känner sig, att det känns fel på det viset. Men man känner inte att man begår ett hatbrott.
Man kan vifta med handen framför näsan så här när man går förbi. Inget konstigt.
Nej. Det är väldigt safe, ironisk rasism man kan hålla på med. Mm. Det blir inga missförstånd. Men det här programmet då, Jag ska bli svensk, det är upphängt på en konkret grej. Att Amanda Ooms ska få ett dubbelt medborgarskap.
Okej.
Okay. Hon har varit nederländsk medborgare hela tiden. Men nu ska hon få ett svenskt pass.
Har aldrig varit svensk medborgare?
Nej, hon har till och med haft ett nederländskt pass. Så nu ska hon få dubbla medborgarskap. Och det är bara en formalitet. Det är inga problem så.
För hon har en svensk förälder.
Ja, hon har bott hela livet. Och ingen visste förrän vi har det här radioprogrammet att hon hade hållit på bra.
Hon skulle klara ett språktest.
Men det är ändå ett spännande tillfälle att få fundera över det här med identitet och känsla av tillhörighet.
Just det.
Så, men det är bara något när Amanda Ooms går på den här identitetsjakten. Det är något som skaver lite när hon till exempel träffar Mustafa Jan, journalisten med kurdiskt ursprung, och att de ska prata om sina erfarenheter. Du vet, våra erfarenheter.
Jag är holländska, har jag sagt. Och det har jag varit stolt över. Liksom, och liksom använt som... Jag erkänner på ett otroligt fånigt sätt. Så där, när jag var tonåring så var det liksom... Jag är inte svensk.
Varför var du mån om att inte vara svensk? Vill du vara annorlunda? Eller vill du vara speciell? Eller varför då?
Exakt så. I tonårstiden så tyckte jag att det var ett attribut som var spännande att jag inte var svensk.
Varför vill du inte vara svensk? Undrar Mustafa. Och Amanda svarar för att det var ett spännande attribut att jag var holländska.
Mm.
Det var det för Amanda Ooms i tonåren. Alltså Amanda Ooms då... Mm. Legendariskt snygg och cool. Var ihop med Joakim Tåström. Ha. Enligt samtida punktjejen Kajsa Grytts självbiografi var Amanda Ooms, citat, en naturkraft som ingen kunde motstå. Amanda hade då också ett spännande attribut. Jag är inte svensk, jag är holländsk. Som jag jobbar på med. Så här, förstår du vad jag menar, Mustafa? Var det kanske samma för dig med din kurdiskhet i Skövde på 80-talet? Var det Mustafa? Det var bara ett coolt attribut. Alla raggar i Skövde tyckte bara att du blev ännu mer spännande och sexy när du sa, jag är inte svensk, jag är kurd.
Du kunde ju erövra svenskheten om du ville, men för oss var det ständigt en kamp om att höra till, liksom. Att vara en av alla andra.
Mm, skönt att vi fick prata lite om våra erfarenheter, Mustafa.
Hur man hittar hem i språk. Theodor Kallifatides är en av dem som liksom, han blir svensk med språket.
Cornelis Vreeswijk.
Cornelis Vreeswijk.
Glöm inte holländarna. Glöm inte holländarna, Mustafa.
Som blir svensk med språket då, ja. Inte med något annat.
Men skönt för Amanda att få prata av sig med Mustafa.
Ja.
Skönt, Mustafa, att du hjälpte mig med den här identitetskrisen. Av dina erfarenheter då, av att växa upp och känna sig som en av de andra, hjälper mig att försonas med min erfarenhet som posörholländska. Amanda Ooms träffar också journalisten och mediepersonligheten Alexandra Pascalido.
Som du tog upp som ett skojigt exempel i början.
Ja, slumpmässigt valt exempel. Sen bara dök hon upp på riktigt sen också. Men hon är en annan människa då med de här erfarenheterna.
Det jag tänker på när du säger så här, det är så här, det är inte särskilt mycket risky business att ha holländskt pass. Det är inte som att irakiskt eller afghanskt.
Ja.
Skrattar rakt ut.
Vad fan vet hon om det?
Ja, jävla mobbare. Alexandra ska hålla på att förminska. Men,
du är ingen invandrare.
Men Amanda hittar, förutom den här etnicitetsgrejen som de ju delar då, hon och Pascalido, så hittar hon ett annat sätt att connecta med Pascalido. För Pascalido berättar om att hennes problem med tillhörighet, det har inte bara handlat om etnicitet utan också om klass.
Det var ju också så här att jag kommer också från en fattig familj och plötsligt skulle jag gå på ett gymnasium mitt i stan på Kungsholmen, och då ville jag inte ens, då skämdes jag så mycket för att vi inte hade råd med någonting och för att mina föräldrar inte var fint klädda och allt möjligt. Så för mig, de här krockarna handlar inte bara om kultur och olika nationalitet, de handlar också om klass. Förstår du? Så det var så...
Jag fattar.
Åh nej.
Skådespelarrösten.
Åh nej, Amanda fattar igen. Det båda är inte gott. Hon fattar precis. För Amanda kontrar då med en egen gripande berättelse om klassångest. Om när hon under en tid bodde i Holland hos sin farmor och farfar.
Jag blev ju bortskickad till min farmor och farfar som då var liksom... fisförnäma, och jag ville vara punkare, så jag hade mina punkkläder i garaget, så jag gick ut i plisserad klänning på frukost, gick ut i garaget, satte på mig punkkläder och gick till skolan, och så bytte jag om innan jag gick tillbaka till dem, så jag gjorde reversed.
Ja, det är också en erfarenhet.
Ja, vad skönt för Amanda och Alexandra att få prata om gemensamma erfarenheter av klassångest. Jag förstår din smärta av att vara ett Rinkeby-barn med fula kläder som åker in till innerstan. Precis samma man känner som överklasspunkare.
Jag fick också byta kläder.
Och bara, hallå, jag är punkare. Jag vill appropriera den brittiska arbetarklassens klädstil, och min farmor bara, fult. Och jag bara, klassförakt. Du har slagit upp ett sår i mig, farmor, så kommer ge mig en livslång känsla av att inte räcka till. Precis som för dem från Rinkeby. Ja, men det är bara intressant, det är samma sak två gånger om. Så här att, aha, Mustafa, du växte upp med en annan etnicitet. Jag tyckte också att det var ett coolt attribut med en annan etnicitet när jag var ung. Så här, aha, Alexandra, du växte upp med billiga och fula kläder. Jag tyckte också att det var ett coolt attribut med billiga och fula kläder när jag var ung. Vi behöver inte hänga upp oss på den här skillnaden mellan att kunna så här, välja din identitet och vara dömd till den för mycket, utan... en stark erfarenhet vi delar.
Har du inga ben? Jag vill också åka rullstol. Så då lånar jag en ibland.
Det.
Jag vet precis hur det är.
Ja, men... ja, men det tycker jag ändå är fint att man kan mötas och inte hänga upp sig för mycket på den där
precis, skillnaden. Dela erfarenheter med varandra. Det är vackert.
Du var dömd till det, jag valde det. Men det är ändå en stark erfarenhet vi delar.
Jag hoppas att framtiden
aldrig stoppar mig vid någon gräns. Jag önskar djupt att varje levande människa ska få tillhöra ett land där de kan fånga berättelserna, språket, tillhörigheten.
Starkt.
Ja.
Nu vet vi vad svenskhet är i alla fall.
Vad skönt.
Man vet vi aldrig helt säkert, men nu har vi rotat lite mer i det.
Ja, det är spännande att lyfta den här frågan. Så här, vad är svenskhet egentligen?
DN och Ipsos gjorde en opinionsmätning i mars. De gör det lite då och då.
Mest Ipsos, va?
Ja, mest Ipsos, och DN tar den. Ja. Eller de köper ju den, ja, så att de har något kul att skriva om. De gjorde en opinionsmätning i mars som visade att ingen gillar Stefan Löfven. Ingen gillar heller Anna Kinberg Batra. Ingen gillar någonting just nu. Det är riktigt liksom uselt. Det känns pisslivet. Kunde man läsa in mellan raderna från den här opinionsundersökningen.
Det är lite tråkigt det där. Jag vet inte om jag har sagt det förut. Men med dokusåpan Svensk politik. Att när jag var liten minns jag att det alltid var... Att man kände att vissa kändes lite så starka och karismatiska. För att de hade medvind. Mm. Att antingen gick det bra för högern eller vänstern. Ja. Så att man kände så här att nu har Ingvar Carlsson lite pondus. Eller nu har Carl Bildt lite pondus. Men nu är det ju som att... Det är ju bara Sverigedemokraterna det går bra för så länge. Så att alla andra tappar hela tiden.
Mm.
Så man bara så här, de är bara sådana deppiga förlorare som man tappar livslusten av. Då,
det är riktigt,
hela
riktigt
tiden.
Tråkig stämning faktiskt. Det är väldigt, det var deprimerande rubriker. Och sorgsna bilder på Stefan Löfven som satt med ansiktet i händerna. Och undrade vad fan är det frågan om.
Det är sån buffé utav... Ior-bilder på Stefan Löfven.
Det är de enda som kan tas på honom.
Det är så här krissiffror på Socialdemokraterna. Han är så himla bra på att ge dem för många möjligheter att laborera med olika bilder.
Han har tre olika Ior-poser som de fått. Men det var bara 23% som svarade att de tycker att regeringen gör ett bra jobb. Det var frågan som hade ställts. Tycker du att regeringen gör ett bra jobb? Men det var inte heller så många som trodde att allianspartierna skulle kunna göra det bättre. Det var bara en allmän stämning av att det är piss. Alltså. Så det var ju liksom väldigt tråkigt. Och man känner så här att det finns ingen riktig gnista, kanske. Som du nämnde, Ola. Det är lite så här gyttrigt tråkigt bara.
Ja.
Varför går allt så himla dåligt? Och varför mår alla så dåligt? Varför finns det ingen ljusglimt någonsin? Det är ju något som många frågar sig själva. När man läser så här tråkiga siffror. Men när det kommer sådana här undersökningar så är det ju viktigt att nyansera bilden. För att man inte ska falla ner i det här djupa träsket av tråkighet. Och liksom vad dåligt det går. Och det tycker även många socialdemokrater med mig. Att kom igen. Nyansera bilden lite.
Ja.
Ta in helheten för guds skull. Man kan inte stirra sig blind på en sån här tråkig siffra. 23%.
Många socialdemokrater håller med dig om att man inte ska säga att de är för dåliga socialdemokraterna.
Precis. De är helt med mig på det här. Och jag har hittat ett perfekt exempel på varför det inte är så dåligt i Sverige som man kanske kan tro. Men det finns ju flera saker man kan säga. Men jag har ett specifikt exempel som jag tycker visar mer än någonting på att det går rätt bra för Sverige. För verkligheten är ju inte så där svartvit, va? Utan nu ska vi se hela bilden. Man kan vända lite på perspektiven. Och då ser man en helt annan bild av läget i Sverige idag. I veckan så kunde man höra ett program på radio om ett fenomen som växer i Sverige. Och det är detta.
Andreas är en så kallad prepper. Vilket innebär att han på olika sätt har förberett sig för om en samhällskris, naturkatastrof eller krig skulle drabba Sverige. Förr ansågs människor som bunkrade konserver och fotogen inför världens undergång som udda och konstiga. Men sen några år tillbaka så har intresset för prepping ökat allt mer.
Antalet människor i Sverige som själva förbereder sig på en samhällskollaps eller krig eller naturkatastrof ökar. Vilka fantastiska nyheter känner man ju då. Herregud, nu vänds perspektiven. Det är svårt att vara en dyster kvist när man hör det här. Regeringen har uppenbarligen gjort ett underbart jobb. Livsgnistan hos människor i Sverige lyser starkare än någonting annat. Till varje pris vill folk överleva i Sverige.
Ja, men de har brandat om sig till prepper.
Precis.
Till skillnad från, är inte detta en foliehatt egentligen, samma sak?
Survivalists heter det i USA, där det här är ännu vanligare fenomen. Okay. Survivalister kan man kalla dem på svenska. Men folk har alltså upplevt en större vilja att överleva, till varje pris egentligen. Inte ens en zombieapokalyps kan få folk att känna att nej, men nu ger jag upp. Nu har det faktiskt gått för långt och är för deprimerande. Nu dör jag. Inte ens det. Istället så förbereder sig människor på att kunna leva länge och mot alla odds. Och den typen av gnista tycker jag, den ska man inte underskatta.
Nej,
det är otroligt.
Det måste vara Socialdemokraternas förtjänst att människor absolut inte vill dö. Att de köper konserver kämpa. Och vapen.
Men jag vill också överleva, men jag tror inte jag har den gnist. Ja, hur gör man då när man preppar?
Du får väl konservera saker mycket och sånt.
Måste jag ha ett rum i någon källare eller något?
Ja, du för måste ha förråd och liknande förstås. Det kräver många år av liksom förberedelser, självklart. Och sen beror det på vad det du ställer in dig på ska hända. Om du tänker att det är liksom ett elavbrott eller en isstorm eller en zombieapokalyps. Det finns många olika scenarion som kan hända.
Olika typer av preppers.
Ja, många olika typer av preppers. Det finns, jag förbereder mig på en isstorm. Det är ganska vanligt faktiskt.
Man måste ju också bli en händig person. För jag råkade också höra lite på det här programmet. Mm. Att de pratar om det att ingen kan ju någonting.
Nej. Vi förlitar oss ju så mycket på att det ska funka.
Till exempel du Simon, du kanske bara kan spela in poddar och hålla på med ironisk rasism på olika stand-up-scener. Mm. Att det är din enda expertis. Mm. Men att,
man måste lära sig bygga någonting.
Man måste uppvärdera det här med vad den här händige mannen som kan fixa allting.
Ja. Om man vill leva, det är ju det liksom. Alltså, för att lära dig allt det här och för att lägga in den här otroliga energin och tiden så måste du ju vilja verkligen leva. Personligen har jag ju länge känt att låt säga att det blir en zombieapokalyps. Då vill jag ju dö. Ja. Fort som satan vill jag dö. Jag vill inte se det, jag vill inte vara med om det.
Då tar jag hela zombiesidan, för de verkar...
Ja, självklart. Samma sak blir det liksom en ny... Ja, men att haven höjs. Vattennivån höjs. Alla drunknar. Men då vill jag drunkna. Jag vill vara en av de första som drunknar. Mm. Så jag slipper hålla på. Mm. Så liksom lite livsgnista har jag. Men uppenbarligen i Sverige så finns en trend av att människor har otroligt stark och får starkare livsgnista.
För jag satt på ett tåg som stod stilla i 6 timmar. Mm. Och då sa de, vi har skickat efter en person som ska lösa problemet. Alla på tåget satt så här. Jaha, då sitter väl jag stilla då.
Det var ingen som försökte lösa det själv.
Nej.
De hade inte tillräckligt med fire. Liksom, nej.
Men hoppade du ut med någon skruvmejsel?
Nej, för du beskrev ju mig den där kan göra ironisk rasism. Så vad skulle jag göra?
Men om 10 år så kommer alla kunna laga ett tåg. För då kommer alla liksom ha fått den här ökade känslan för life. Och kommer kunna hoppa upp och skruva ihop. Det är ett underbart samhälle. En utopi nästan. Mm. Det här är egentligen det bästa betyget ett samhälle kan få. Att vi har människor som den här.
Men du har ju tagit det här lite grann ett steg vidare. Jag menar, du föder till exempel upp kaniner och höns och har börjat konservera eget kött.
Ja. Inget konstigt med det.
Du har börjat konservera eget kött. Så jävla gärna vill han leva att han är beredd att liksom ha massa äckliga kaniner och höns som han sen är tvungen att slakta och sen konservera deras små äckliga rabieskroppar. Han vill göra det. För att han vill så himla gärna överleva i det här landet.
Ett steg längre och blivit en bonde.
Men det var någon skrytighet nästan i det där svaret. Så här. Du har lärt dig konservera ditt kött.
Ja. Sån är jag. Vad ska ni göra?
Jag är jag. Deal with it.
Jag tycker att det är väldigt, väldigt positivt att det här är ett växande fenomen i Sverige. Och självklart skulle en negativ person kunna komma och säga att det...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här också är ett tecken på att något står fel till. Liksom att människor slutar lita på att vi ska ha ett fungerande samhälle där någon hjälper en när det går fel och att det blir mer individualiserat och sådär. Men negativa människor kan ju hitta problem med allting. De är ju som programledare i det här programmet.
Att intresset för prepping växer just nu har sannolikt flera orsaker. Terrorhot, klimatförändringar och ryska aggressioner spelar förstås in. Men också att Sverige idag upplevs som ett mer sårbart samhälle än förr.
Vinkla PK-media, håller på att vara negativ. Själva verket är det ju supertoppen vad gärna folk vill leva. Ingen vill dö fastän det uppenbarligen är så stort missnöje i Sverige. Att så otroligt många tycker att så här, regeringen gör ett dåligt jobb, allt går åt fanders. Nej, men se de positiva sidorna, folk vill ju leva. Mer än någonsin, man vill klamra sig fast vid livet. Det vaknar till en mardröm där Ryssland har invaderat. Det är naturkatastrof, zombies på gatorna. Och så säger man bara så här, nej vet ni vad, nu gör jag det bästa av den här dagen. Sådana människor har vi i Sverige just nu. Som absolut aldrig tänker ge sig. För de älskar livet, de älskar samhället så fruktansvärt mycket. Och det är något vi ska tacka regeringen för. Och något som jag tror att många sossar kommer kunna peka på också nu i framtiden. Som ett bevis för att nej, men det är inte så himla, himla tråkigt i det här landet.
Vi har ökat antalet preppers med 12%.
Mm. Ser ni hur jävla gärna de här människorna vill leva? Leva i Sverige.
Regeringen borde ha fått lite mera cred för att det är så pass låg självmordsbenägenhet bland de här människorna.
Vad som helst men inte dö. Så mycket älskar folk i livet. Och det här tycker jag är otroligt vackert. Och jag brukar säga som så att glaset är halvfullt.
Mm, men i detta fallet är det nästan mer än halvfullt.
Det är nästan överfullt. Det är liksom så otrolig statistik att de här människorna blir fler och fler. Och allt står väl till med vårt land. Känns det inte skönt?
De blir fler och fler, de här människorna. Och vet ni vad? Alla damer där ute, de är singlar.
Det var fördomsfullt sagt.
Ja, om jag vet att ni undrar.
Om jag ska göra en prepperkälla så tror jag att jag har utrymme för en tjej också.
Vilken lockande kontakt med oss.
Och det är så kul att de pratar om det i programmet så här, att förr så ansågs de som lite tokiga kufar.
Ja,
de som
nu
höll på att bygga bunkrar med konserver. Men nu, och det är så här, alltså de är fortfarande åt det kufiga hållet, skulle jag säga.
Det är ingen källa på att det har ändrats.
Det är lite som dataspelare. Förr var det såna här finniga, nu är det vem som helst.
Det är
ja, inte riktigt där än. Fortfarande lutar åt det kufiga hållet. Ja, men någon sån någon i det programmet att det nu börjar bli så att man anses vara konstig om man inte är en prepper.
Ja, just det. Det hörde jag på
och ja, det är som att när jag träffar någon som inte har byggt en bunker när den samlar konserver och konserverar kött, att säga, tänker så här, vilket jävla freak du är.
Ja, men det som
har du inte grävt en bunker?
Som trädgård? Inte vaccinera sig.
Men det var något, vad heter det här beredskapsmyndigheten som har gått ut och sagt att alla måste kunna klara sig i 72 timmar, typ ha mat och vatten för det. Då pratade de också om det och att inte i det här programmet specifikt, men man pratade om att de som inte gör det är de som är riktigt jävla sämst. Men jag känner ingen som har eller har, gör alla det nu. Har ni dunkat med vatten och konserverat harkött?
Jag kommer ska ha det i alla fall.
Mm, och då blir det ju sant. De som inte är preppers som är tokiga i skallen.
Ja, det kanske är så då. Men jag hade det bara lite svårt att förstå det intuitivt.
Ja, men jag med.
Jag tänkte att det var.
Men jag har ju svårt att förstå
för
att jag har så
kufiskt att vara en prepper.
Ja, men jag har svårt att förstå för att jag har så lite livsgnist att om det blev elavbrott skulle jag skjuta mig själv. Ännu mer om det blev en isstorm.
Ja, men det är ju sån där när jag vet inte om man skulle behöva hitta någon något existensberättigande i det här framtida samhället då. Att, ja, men att i det här då postapokalypssamhället så kommer inte du ha någon användning för din stand-up med ironisk rasism.
Nej.
Alla dina muslimskämt. Du kommer inte kunna få betalt för att köra det. Så då måste man så här, lära sig bli smed eller något. Eller,
ja, eller medicintant eller liknande. Men det är ju som sagt bara om man orkar leva. Så jag tycker det verkar helt jävla sjukt att folk vill leva så gärna.
Hora kan man bli kanske.
Ja, det kan
men,
alla bli.
Jag vet inte, jag börjar kanske bli för gammal. Och sen så det kommer dröja några år till. Det kommer en gammal pojkhora som har passerat. Bäst för datum.
Du får hitta ditt segment, ditt kundsegment. Det går nog.
Mm.
Det återstår att se.
Jag ska väl säga. Manshora som bara konkurrerar med pris. Det är så jag ser mig själv.
Men ändå imponerad av att du fortfarande kommer vilja leva i det samhället. Du är en av dem som sossarna har väckt till liv.
Ja, vi fortsätter prata om olika. Oj. Jag tycker vi fortsätter prata om olika radioprogram lite för att befästa att det här är en podcast och inte ett radioprogram.
Just det, distansera oss.
Just det, både ni har tagit upp program från P1. Även jag har lyssnat på P1, eller egentligen har bara kollat på deras hemsida. För Studio 1 då, som du pratade om där, de hade på deras hemsida var rubriken, den här frågan: kan man skämta om romer?
Mm-hmm. Okej.
Okay. En ganska intressant frågeställning. Vi som håller på med humor är ju ganska vana vid såna här frågor. Får man skämta om allt?
Får man skämta om allt? Det är ju våran, vad är svenskhet? I tröttaste frågan.
Ja.
Det vad är svenskhet är för en kulturjournalist eller sånt där. Det är, vad får man skämta om allt för en komiker?
Mm. Frågan kan ju ställas lite olika former. Bör man skämta om det här? Kan man säga ibland, det är egentligen samma sak. Vilket ansvar har du när du skämtar? Det är inte en variant på samma där. Ska man skämta om allt, kan man säga? Men jag tror inte jag har hört, kan man skämta om allt? För det är väl en lite annorlunda fråga.
De menar väl får.
Mm. Kanske i det här fallet.
Eller bygger hela din grej nu på att du ska missförstå det.
Nej, men
du får inte skjuta det i sank.
Ja, men de sköter själv i sank kan man lite säga. För att det står kan man skämta om ramar. Intressant tänkte jag, läste vidare direkt under rubriken. Var det en bild, en sån här satirbild av Bengt O. Björklund, där det då är ett skämt om romer. Och sen så är det en liten text under, det står i drygt 10 år har Bengt O. Björklund tillsammans med Ulf Lundqvist skapat satir om romer med den gemensamma figuren Bacro. Så svaret på frågan kom liksom innan Jens han klickar på ljudfilen. Ja, man kan skämta om romer.
Mm. Ja, precis. Om man lägger det i ordet kan så kan man.
Så det var allt för mig. Har ni något annat skulle komma? Skoja.
Men vem var den tecknaren? Lundqvist?
Bengt O. Björklund. Jag tror att ni känner igen Bacro. Jag tror att han är med i andra tidningar också. Vi ska se om...
Men är det en romsk karaktär? En seriefigur som är rom?
Nej, jag ska strax förklara mer här då. Men de kanske som du var inne på menar, får man skämta eller ska man skämta eller bör man skämta. För jag kommer ihåg att Mårten Andersson kom och kunde upp en bild på hans Instagram. Han höll en Coca-Cola-burk i förgrunden. I bakgrunden satt en person som tiggde. Så skrev han under... rom och cola. Många blev då upprörda över det skämtet, säger jag då inom citationstecken. Mm. För att personen tycker inte jag att det klarar sig som en ordvits eftersom uttalet är så himla himla olika.
Mm. Nej, det tål så.
Anden i flaskan, där drar jag min gräns. Det funkar.
Ja.
För anden och anden låter ganska likt. Men rom och rom går inte.
Det funkar bara i skrift.
Ja, men jag måste ju ändå läsa det i huvudet. Det är som jag skulle blåsa på din panna nu, Ola, så säger jag, haha, jag spelar panflöjt. Ni tittar på mig, vadå panflöjt? Ja, panflöjt. Så säger ni, det uttalas
inte hållbart.
Så säger du, då säger jag, jo, panflöjt.
Nej, det, nej. Du har rätt alltså.
Nej, Simon hade sagt, det är inte kul.
Men om du kunde läsa tyst, skulle det funka? Om inte du måste läsa högt.
Det är helt olika uttal, så förstör det ju ordvitsen. Rom, det går inte. Galer och galler, två helt olika. Man kan inte säga tuppen galler, så står det en tupp i en bur.
Var det här de pratade om i programmet?
Nej, det är jag som skjuter ner Mårtens skämt här. Det var inte kul, objektivt sett. Som studiet istället haft rubriken kan Mårten Andersson skämta om romer?
Då
sa att nej, det kan han inte. Det kom ju någon, det är en artikel här, var jättelänge sedan, Kristoffer Ahlström skrev då att det här var fel och man bör inte skämta om romer. Och så man bör liksom inte helt. Men skit i det, det här...
Slår jag fast det att man inte ska göra det överhuvudtaget?
Ja, i alla fall inte om man då som Mårten tjänade mer pengar än romer.
Ha. Okej, att man ska göra en sån uträkning vem som tjänar mest och sen utifrån det.
Han hade kollat upp exakt hur mycket Mårten tjänade och kom då fram att... Det var väldigt ofint. Men vi kan väl lyssna lite på det här ljudklippet då, för man är liksom nyfiken till hur de då kom fram till det här, eller vad det ens handlade om. För att visst, det låter det konstigt. För man skämt om allt kan jag förstå, men får man skämt om romer just. Men då intervjuar de här Bengt Björklund, och han gör en seriefigur då som heter Bacro. Vi kan höra Bengt själv berätta då om en skämtruta han har gjort med Bacro.
Bacro försöker sälja en död häst. Alltså, vi ser ju att Bacro står ju framför en häst som ligger på rygg med fötterna i vädret, med benen i vädret, och så står en bonde med plånboken öppen och ska köpa en häst. Så han ser ju lite frågande och undrande ut, liksom, stämmer det här verkligen? Och Bacro säger nej, den sover bara.
Kan man skratta så mycket åt sitt eget skämt? En annan viktig fråga.
Också att man har stulit av den här Monty Python-sketchen.
Just det.
Ja, man känner igen det lite, va?
Dead parrot.
Och nu
no, it's only sleeping.
Just det. Du tror att du sätter dit Bengt nu. Men det gör du inte, för att han erkänner det själv att han har stulit skämtet.
Det är ju en slags pastisch, kan man ju säga, på Monty Python-sketchen om papegojan, om du kommer ihåg den. Nej, den lever.
Han har det så kul.
Och han älskar det skämtet.
Himla nöjd med att han har stulit ett bra skämt.
Han tycker att båda var lika roliga. Det är otroligt.
Kan inte få fram orden för att det är så roligt.
Vet ni, jag har stulit ett jätteroligt skämt.
Tanken på ett dött djur som sover. Det är skämtkonceptet.
Jag är så avundsjuk på att han tycker att det är så kul.
Han drabbas av det som om för första gången, varje gång han tänker på det.
Men hörni ni, vi skrattar rått nu. Det är inte lätt att vara gnällt. Allt är redan gjort.
Ja. Jag var bara så lycklig över att han tyckte att själv att det var så kul. Tycker det var så härligt. Mm.
Han har gjort den här serien Bacro i många, många år då. Och sen så en dag så ringde det i Bengts telefon.
Och så ringde de från socialtjänstförvaltningen när de visste att jag var journalist och frågade om jag ville hjälpa en rom att göra en tidning.
Hej Bengt, vill du hjälpa en rom att göra en tidning? Säger man så?
tydligen. I det här lilla universum som han rör sig i.
Är det Bengt? Vill du hjälpa? Jag har en rom här. Bengt reagerade inte så mycket över ordvalet i alla fall. Han var mer väldigt positiv bara.
Och så okej, det kan jag väl göra. Det låter väl lite roligt.
Det låter väl roligt. Hjälpa en rom, gör en tidning. Vad kan romer om tidningar? Ingenting. Får ju lära upp dem. Det här, förstår du, är ett papper. Så skriver man på det. Nej, nej, inte med gåspenna. Nu ska du få se. Det finns datorer. Så kanske Bengt tänkte att det skulle gå till.
Ja, alltså, du lägger ju ord i hans mun lite grann, får man väl säga. Ja. Men jag är inte säker på att han hade den synen på samarbetet.
Han kanske med tänkte att det skulle vara intressant. Mm. Men då fick i alla fall Bengt uppgiften att i en tidning av och för romer, som jag förstår det, den har något namn där, jag tror det var roman i någonting den hette, att göra skämteckningar om romer då, på något sätt. Den här hästrutan tror jag inte var med i romtidningen. Jag tror han har gjort en annan, han kanske gör egna böcker också. Men vi kan då berätta hur man gör en romruta då, som har gjort. Och den här då måste man berätta innan kom till då, för länge sedan, när det var en tjeckisk politiker gick ut och sa att man borde skicka alla romer till Afghanistan. Och då kom den här rutan till.
Vaklo säger då till någon romsk man på en parkbänk här, har hört att i Slovakien vill de skicka alla romer till Afghanistan. Och kollegan svarar, jaha, nu ska man bli kanonmat också.
Ja, då ska man bli kanonmat också. Jag förstår inte riktigt skämtet.
Ja, det är inte ett skämt.
Det var bara,
det är hemskt.
Det är ett ledsamt konstaterande om vad som kan hända i Afghanistan.
Ja.
Men det här är i alla fall att man skämtar om romer. I alla fall skämtar på temat romer i alla fall.
Man skämtar utifrån romernas perspektiv kanske.
Ja, just det. Det var man ju ett skämt om den här tjeckiska eller slovakiska politiken kanske egentligen. Men Bengt har någon chef då som heter Fred Taikon, som är chefredaktör. Och han kan beskriva hur det är att jobba med Bengt.
En journalist som man är så kan han ju vara ganska spetsig.
Mm. Och det ordet, vet jag vad det betyder? Det betyder rasist.
Jaså?
Jag har hört det så många gånger nu, så att det är det enda jag kan komma fram till. Det är när man är rasist fast liksom ändå inte. Alltså lite som jag kanske. Att jag får ibland höra att jag är spetsig.
Jag associerar inte direkt så. Att
hur tänker du med spetsig? Jag kan ha fel. Kan
men betyder det inte att bara att man är lite hård och vass och rå?
Ja, fast då säger man ju rå och vass och hård. Men jag tror att det är en växel till så blir man spetsig. Vi kan höra vad Fred tycker om spetsiga skämt.
Men jag tycker att spetsig känns lite så här tönt. Det är det nästan. Uh-huh. Att det är så här namn och nytt sidan. Att det är typ är någon sån spetsig kossör som att det känns som så här gubbsatiriskt. Uh-huh. Att vara spetsig.
Jag tror inte Fred håller med dig i alla fall. Du kan lyssna vad han tycker, det funkar med spetsiga skämt.
Och det funkar inte hos oss.
Nej. Rasistiska skämt om romer funkar inte i en tidning av och för romer. Eller så är det bara att han tycker att det är för gubbigt och tråkigt med spetsiga skämt.
Mm. Jag kan det vet vi inte. Fred.
Nej, men det kanske var mer som du sa i det här fallet.
Ja, jag vet ju det som han också berättade sen, att de har en redaktion då, så får Bengt skicka sina manus och så kollar de igenom manusen så de inte kränker någon. Och både Bengt och Fred tycker det funkar ganska bra, så det är inga problem där. Bengt är till och med glad över det här, för tack vare hans jobb på den här romska tidningen så har han lärt sig så himla mycket om romer.
Jag har ju lärt mig mängder de här åren och träffat massvis med romer i alla möjliga positioner. Både konstnärer, politiska och folk som driver frågan framåt. Och även romer som inte har varit så trevliga också givetvis. De är som alla andra, det finns både plus och minus.
En del romer är otrevliga. Det visste man inte.
Plus och minus.
Mm. De är som vanliga människor. Mm. Trevliga ibland, otrevliga ibland.
Ja.
Det är sån här kunskap man får om man umgås mycket med olika kulturer och så. Men, förstår ni, sen så kom tiggarna. Och då blev det svårare att göra skämt om eller med romer. Det kan man liksom förstå. Liksom att då blev det en ny dimension på det hela. Men det här visste inte jag som han berättade då.
Alltså diskrimineringen mot romer har ju liksom varit tillåten. Det var det helt okej att säga jävla zigenare. Eller ser ut som hemma hos Taikon här eller någonting dylikt. Men just när tiggarna dök upp och så blev det hela väldigt mycket polariserat och väldigt mycket, han är mycket mer på bordet på ett sätt kan man ju säga.
Alltså jag tolkar det som att tack vare tiggarna så har vi inte så mycket rasism mot romer längre. Förr kunde man ju säga jävla zigenare. Mm. Här ser det ut som hemma hos Taikon, sa man. Bland Bengts kollegor i alla fall. Men sen kom tiggarna och då kändes det inte lika fräscht längre kanske. Men jag tycker mig ändå höra lite rasism hos Bengt, trots att han umgås med dem så himla mycket.
Jag som då har arbetat och bott, kan man nästan påstå, med romer i över 10 år när de här tiggarna dök upp, ser de bara som människor givetvis.
Han är väldigt fascinerad över det faktumet. Vilket, ja.
Tack vare att han har jobbat med dem så kan han se dem som människor. Mm. Det skiljer från många andra då som... Han hade nog inte klart av det annars.
Jag tycker det är ett bra liksom, test eller bevis på att någon ser romer som människor. Det är att en gång på gång säger, jag ser dem bara som människor. Då vet man att de har en bra romsyn. Ja, vissa är goda, vissa är onda. De är som människor är mest. Alltså om man säger det hela tiden så är det ju ett tecken på att...
Det bevisar att man verkligen...
Man har en härlig människosyn.
Just det. Det är nästan i paritet, men jag är inte rasist, men...
Ja, men det är alldeles som att, så att, ja, att man vet om att de som oftast går ut och säger att de inte är rasister, de är förmodligen minst rasistiska.
Tänk om Bengt skulle träffa en kurd som han inte jobbat med. Vad är det här för något? Finns inga otrevliga kurder, va? Kan jag inte tänka mig, skulle Bengt sagt. I alla fall, Bengt har hamnat lite i en knipa nu när det finns så många tiggare, för det blir svårare då för honom att skämta om med romer liksom. Så då frågade Pet om man kunde göra en skämtruta om tiggare, och Bengt tyckte att det skulle vara svårt.
Ja, det är svårt att vara rolig på någons bekostnad, det får man ju aldrig vara, utan det handlar ju om att kunna göra det på ett kärleksfullt sätt i så fall.
Det håller inte jag personligen med Bengt. Det är jättelätt att vara rolig på någons bekostnad. Jag har varit rolig på Bengts bekostnad nu ganska länge.
Jo, vars.
Det måste inte vara kärleksfullt, tycker inte jag. Men det är min lilla åsikt, skit i mig. Så här, Bengt svarar ändå så här som en äkta komiker. Han känns ändå som en i gänget, tycker jag, när han säger så här att jag skulle nog kunna göra det ändå. Finns inga tabun i humorns värld. Ja, det kan jag nog göra. Vi får se, det kanske kommer en någon gång.
Det känns, det är en oerhört begränsande regel att ha för sig själv och inte får göra sig rolig på någon annans bekostnad.
Just det. Nej, men han sa nog som många komiker som hamnar i trubbel säger så här, att det är svårt med humor, för ibland blir ju folk arga. Liksom. Och så även om man skulle göra en tiggarruta. Men då frågar vi, då frågade P1 kan man säga, Bengts chef Fred Taikon, samma fråga.
Jag frågar Fred Taikon, kommer de att kunna skoja också om de romska tiggarna?
Nej, där går gränsen.
Nej, där går gränsen för din spetsighet.
Men då ett tydligt svar.
Ja.
Det här på kan man skämta om allt frågan. Det brukar alltid vara så vaga svar, men här var det. Nej.
Det är tydligt.
Nej, men exakt, ja. Nu var ju inte då Fred komiker, så det är lättare för honom då att säga nej, men det pallar inte. Det är inte jobbigt för honom, man kan sätta stopp. Men det visar sig inte vara helt sant, för sen berättar Bengt om alla sina skämtrutor han gjort just om tiggare. Det är ett skämt som Bengt har fått igenom inte bara en gång, utan 2-3 gånger, kan du höra på det.
Jag tror jag har gjort 2 eller 3 sådana skämt. Den ena har det här, romdelegationen, där står han under ett träd med massa tomma flaskor. Och så har vi den bredvid då. Det är ju en typisk Svensson som är ute och vandrar. Så ser han en rom som står och spelar dragspel utanför Systembolaget. Ja just det, rom ska jag ju köpa också.
Han ser en rom. Som spelar dragspel. Och tänker, just det, rom ska jag köpa. Så då får jag be om ursäkt till Mårten Andersson här då. Det funkar visst då, som ordvits, helt uppenbarligen. 2-3 gånger till och med har det funkat. Romdelegationen finns. En rom kan spela dragspel.
Det han bara byter uttal på rom där då. Just man ska säga det för att få hem ordvitsen. Jag tänkte det först. Varför säger han rom helt plötsligt?
Ett komiskt grepp.
Ja.
Och jag kollar på den här bilden sen, vi kanske kan lägga upp den på någon sån Facebook-sida eller någonting, att när han beskriver den här personen som typisk Svensson, så är ju Bengts tecknarstil, eller om det är Ulf som är tecknat kanske, väldigt så här kladdig och ful, alltså så här lite Liv Strömqvist-stil, så att gubbarna ser ut som troll i princip. Den här rommen då med dragspelet ser exakt likadan ut som typiska Svenssonen. Så där har han ju kommit undan. Han gjorde inte någon sån här... horn eller någonting för att visa att det här, eller jag vet inte vad romer har för, vad vi har för.
Men det, ja, du menar vad, de, vad det finns för
konstiga fördomar.
Bild som du har i ditt hjärta.
Ja, hur en rom ser ut. Jag hittar inte ens den rasistiska bilden.
Men ja, men alltså han bara skriver manus, den här Bengt. Är det han som gör Assar?
Ja, men
Ulf Lundqvist, sa det.
Ja, så är det nog. Mm. För det är därför jag kände igen stilen, men då är det kanske att Assar är en egen serie, så är
Backro, och så gör de det här tillsammans.
Den här romska tidningen. Så kan det.
Men så att han skriver bara de här manusen som är då...
Mm.
Till exempel. Ska man bli kanonmat nu också?
Mm.
Drömjobbet.
Ja, bara säger du. Men det är en de kommer ut varannan månad, den här tidningen. Så att det är ju en varannan månad som ska verkas fram. Men som sagt, Mårten Andersson, jag ber tusen gånger om ursäkt. Det här fungerar. Och Kristoffer Ahlström på DN får också be om ursäkt till Mårten Andersson. För det här har gått igenom en sträng redaktion som avgör vad som är spetsigt och inte. Rom och cola är inte spetsigt. Och dessutom jättekul. I alla fall, men det viktigaste här, vi kommer fram till att man kan skämta om romer. Det var ju skönt.
Tydligt svar, ja.
Det var där jag skulle trycka in min sista spets. Att det var rubriken som var fånig. Tack för det, P1 Studio 1. Vi kan.
Ja, det får räcka så här nu. Nu får det räcka.
Stopp och belägg.
Gå ut från mitt kontor. Gå härifrån.
Det kan du väl lära oss en hel del idag.
Vill vara själv.
Ja. Det är viktigt att vara preppig. Man kan skämta om romer och svenskhet har vi lärt oss en del om i alla fall.
Folkbildning.
Okej, okay. Tack för sammanfattningen. Tack. Tack snälla.
Ja, jag ska gå nu.
Tack så mycket Moa Lundqvist och Simon Svensson. Jag heter Ola Söderholm. Det här var en podd för Aftonbladet Kultur. Tack Little Jinder för signaturen. Vi ska höra igen. Vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Hej då.